Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Det är ju hela den här livsstilsförändringen som följer efter första världskriget. Och den har ju många uttryck. Den har ju uttryck i mode, den har uttryck i dans och den har uttryck i musiken och sökande efter det goda livet som också blir en trend i 20-talet. Så det har ju stor betydelse.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
På svenska kallas det glada 20-talet och på engelska The Roaring Twenties. 1920-talet signalerar ett tyglöst, galet, skränigt decennium med jazzdans, sexuell frigörelse, med en pendang i fascismens framväxt och väpnade revolter. 1920-talet var ett decennium som präglades av ekonomisk, social, teknisk och kulturell dynamik. Tankar om demokrati och jämställdhet slår igenom, som också utmanas av starka motkrafter. Samtidigt sticker decenniet ut, mitt emellan de två katastroferna, första och andra världskriget. Claes-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet och Kim Salomon är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Och de är aktuella med boken 1920-talet, en spegel för vår tid. Välkomna!
Tack så mycket!
Claes-Göran är med oss på länk från Lund, men Kim är med mig här i studion i Stockholm. Men vi hoppas att det här ska gå bra. Ni har ju skrivit en bok om 1920-talet med perspektivet på hur det har påverkat oss idag, då, 100 år senare. Men jag tänker att man kanske egentligen måste börja tidigare än så. Och Claes-Göran, du och jag har ju spelat in en podd tidigare om det moderna 30-åriga kriget, om både första och andra världskriget. Så att egentligen kanske det är där vi ska börja. Jag misstänker att det är du som tar den frågan, Claes-Göran. Alltså, hur förändrade första världskriget världen?
På ett alldeles dramatiskt sätt skulle jag säga. Jag brukade säga till mina studenter då när jag inte var emeritus att ska man veta någonting om någonting i historien så ska man veta någonting om första världskriget. För första världskriget blev verkligen en gränssättande händelse i många olika avseenden. Alltså det går en väldigt skarp tidsgräns vid 1914. Det var en värld före 1914 och det var en värld när vi kommer ut efter första världskriget. Och alltså det går många gränser. En gräns handlar om det traditionella mot det moderna. Alltså det är klart att moderniteten på något sätt började före första världskriget. Men jag skulle ändå säga att det moderna sättet att se på världen slår igenom efter första världskriget. Första världskriget är liksom det historiska betraktandet sista utpost. Sen vill vi se framåt, sen vill vi titta mot framtiden, sen är vi intresserade av förändringar. Vi vill se hur världen förändras, för vi insåg att det är historien och historiska krafter som har ställt till med första världskriget. Den här moderniteten rymmer sådant som nationalstat, som inte var så vanligt tidigare men som dyker upp på bred front i Europa med första världskriget. Eller Parisfrederna efter första världskriget snarare. Så på 20-talet har vi liksom en alldeles ny karta med en massa nationalstater, många fler pusselbitar på kartan än man hade tidigare när stora delar av Europa var imperier. Alltså med 20-talet och första världskriget dyker också demokratin upp på bred front. Har man slagits i kriget så ska man också få rösta efter kriget, det är själva utgångspunkten.
Demokratin dyker ju upp även i länder som inte var med i första världskriget.
Ja, första världskriget påverkade alla länder skulle jag säga, annars hade det inte varit ett världskrig. Alltså kriget ändrade karaktär, kriget blev på ett sätt som vi fortfarande ser idag ett totalt krig, ett modernt krig, ett krig som fördes med andra villkor än de gamla krigen som var hedersamma och ärofyllda, och det var kamp med enskilda territorier och enskilda råvaror, vad det nu kunde vara. Det nya moderna kriget är av ett helt annat slag, det är ett ideologiskt krig, det är ett krig som drar in hela befolkningar. Och det fanns också förebud för det, alltså Napoleonskrigen var också sådana krig, men med första världskriget så byter både kriget och samhället som kriget för sig karaktär.
Vad tänker du, Kim?
Jag håller med Claes-Göran här om det där enorma förändring. Det är ju så att det finns en fransk historiker, Henri Rousseau, som menar att efter varje stor katastrof så sker det en omprövning av värderingar och förhållningssätt. Han menar då första världskriget är ett sådant exempel. Andra världskriget är ett sådant exempel. Han menar inte 1989 är det. Men just första världskriget speciellt, där skedde alltså en omprövning av alla de värderingar man hade innan. Jag menar, tänk på 1914, de nationella känslor som mobiliserades i inledningskriget. Och efter kriget, hur desillusionerade och alienerade många var på grund av detta krig. Mm. Men alltså man kan plocka fram många aspekter. Rösträtten kommer ju också i den vevan, och den är ju också väsentlig. Precis på samma sätt som kriget innebär att det blir ju, det är ju 9 miljoner som dör. Och nu börjar man att begrava de enskilda soldaterna i egna gravar. Förut begravde man soldater i massgravar. Nu begravde man dem de fick en identitet. De blev del av det nationella projektet på det sättet. Man respekterade att de hade kämpat för sitt land. Och det är liksom ett av många tecken på den förändring som Claes-Göran pratade om.
Men Kim, Sverige stod ju utanför första världskriget.
Ja, liksom Norge och Danmark också stod utanför. De var på åskådarplats kan man säga, men de påverkades ju av kriget.
Men inte kanske lika djupt som kontinentala Europa?
Nej, självklart inte. Men man kan ju se här börjar Sveriges neutralitetspolitik. Den här doktrinen som blir en doktrin efter andra världskriget. Man erfar ju redan under första världskriget fördelar med att vara neutralt, och det lyckas man också med under andra världskriget, så det, där är någonting där som händer förstås. Men sen drabbas man ju indirekt på det sättet att det var ju dåliga potatisskördar där 1916-1917, och då var det svält i Sverige, så på det sättet
hungerkravaller.
Så på det sättet drabbades man ju. Man skrev ju mycket om, det var ingen radio på den tiden, men man skrev mycket i tidningar och veckotidningar om kriget, så svenskarna fick berättelser om kriget.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det glada 20-talet, the roaring 20s. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette på franska.
Anifolia.
Men det låter, det är ju liksom, det här låter ju positivt. Jag tror jag har grävt ner mig i fel historiska skeenden, för att 20-talet för mig är inte så där himla positivt. Men varför blev det så dynamiskt 1920-talet?
Ja, dynamiskt. Claes Göran har varit inne på hela den här omvandlingsprocessen och detta som uppstår i kölvattnet på en stor katastrof. Nu ska vi börja om, nu ska vi... Och då tar man avstånd automatiskt från Belle Époque, som man kallar den perioden innan första världskriget. Och det är också det där med det moderna får ett injektion under efterkrigstiden där. Och det är inte minst tack vare de här teknologiska utvecklingen som skapar ett helt annorlunda samhälle.
Det är här det verkligen får ett genomslag?
Alltså. Ja, alltså om man ska... Se på den teknologiska utvecklingen, så kan man lyfta fram tre saker. Flyget, bilen och radion. Flyget fanns förvisso innan, men väldigt dåligt utvecklat. Bilen fanns också innan, men den får sin, vad ska vi säga, sin historisk tid där under 20-talet. Och radion, det kommer i mitten av 20-talet. Och det de där bidrar i högt grad till att, vad ska vi säga, främja framtidsförväntningarna, optimismen. Och bilen formar ju om successivt samhället, några länder tidigare än andra länder. Dels hela infrastrukturen, man börjar bygga vägar, man börjar bygga motell, man börjar bygga bensinmackar. Så på det sättet ändras hela infrastrukturen, och det får ju också en mer symbolisk betydelse, bilen. Det är liksom en frihetskänsla, identitetsmarkör som det fortfarande är idag.
Men är ni inte lite tidigt ute här när ni liksom lyfter fram bilismen här? För jag menar, det stora genomslaget för bilismen måste väl ändå vara efter andra världskriget?
Nej.
Ja, men den påverkar. Ja, den påverkar. Man bygger de första motorvägarna under 20-talet. Ja. Mussolini sätter igång i Italien och bygger motorväg. I Sverige kommer det senare, i Norden kommer det senare, men alltså i Frankrike och i England och i USA, där har du ju en stor bilproduktion som kommer igång. Du får tänka på så här, att där under kriget har man ju vapenindustrier som bygger massa vapen, och så när kriget är slut behöver vi inte dessa vapen i samma utsträckning. Men vad ska vi då bygga? Ja, bilar förstås. Kriget bidrar till att skapa en produktionskapacitet som man sen för över på civila produkter. Detsamma gäller ju, tänk dig, där var 65 miljoner soldater mobiliserade under första världskriget. Tänk bara uniformer. Tänk bara hur många uniformer man skulle sy. Så där utvecklade sig en textilindustri där. Och vad skulle de göra sen när kriget var slut? Ja, de skulle börja göra kläder, konfektionskläder. Så kriget skapar rent materiellt förutsättningar.
Mm. Jag vill gärna gå tillbaka till det här med det glada 20-talet, ja. För jag tycker det är värt att reflektera över. Liksom, för att vi hade faktiskt två tankefigurer samtidigt när vi skrev, nämligen det glada 20-talet och det mindre glada 20-talet. Och vi insåg att 20-talet, precis som de flesta andra decennier, men kanske mer än de flesta, rymmer stora motsättningar mellan å ena sidan den krigets skugga som kastas över åtminstone första hälften av 20-talet. Och sen det liksom moderna, det framåtblickande, det nya som ibland tenderar att försvinna. Jag har kanske själv bidragit till det genom att skriva om det moderna 30-åriga kriget eller urkatastrofen som leder ända fram till Putin och idag. Men alltså en drivkraft för oss var ju att visa att 20-talet inte kan reduceras till en mellanstation bara mellan första världskriget och Hitlers Tyskland. Eller Stalins Sovjetunion, utan att 20-talet har ett egenvärde och 20-talet rymmer vägar som inte nödvändigtvis leder till Hitler och till andra världskriget, utan som leder fram till oss idag och som har ett mycket mer positivt värde och som handlar om inte bara kultur och livsstilar utan frågor om fred till exempel som blir oerhört aktuella på 20-talet och demokrati som vi redan har nämnt. Och det var väl det vi ville tillvara ta med vår bok, liksom att visa att ja, men det finns en glad sida också.
Ja, absolut. Och sen får man också tänka på att första världskriget, det framstår ju som eländigt. Och 30-talet, det blir ju dystert. Vi går mot mörka tider under 30-talet. Men däremellan, 20-talet, det framstår då som en idyllisk glända i allt detta elände. Och det blir det då, lätt det glada 20-talet. Mm.
Claes-Göran, det är ju 10 år trots allt, 20-talet. Eller kortare eller längre, det beror på hur man ser det. Men hur skulle det, man får ju nästan dela upp det här. Om man ska se på det lite mer analytiskt.
Jag skulle nog säga att 20-talet varar mellan 1918, när freden kommer. Ja. Slutet på 2018 och fram till de allra sista månaderna 1929. Då det tar slut lite före övergången till 1930. Det är stor variation mellan olika stater och samhällen skulle jag säga, hur man ska periodisera. Men i Europa är det alldeles uppenbart att det går en gräns någonstans vid 1924. Alltså den tyska frågan förpestar luften i Europa ända fram till dess. Alltså med skadeståndet, med den tyska krigsskulden, med förändringen av Tyskland som ett resultat av freden. Och det här härjar med både ekonomiskt med en enorm inflation och ett allmänt missnöje i Tyskland och faktiskt rena stridigheter som Ruhrkonflikten när Frankrike och Belgien går in och kräver att Tyskland ska betala sin krigsskuld till dem och ockupera Ruhrområdet. Och sen händer det någonting 1924, det vill säga USA går in med pengar. En vicepresidentkandidat som heter Dors går in med pengar för att liksom lösa ut Tyskland och göra det lite lättare för dem att betala krigsskadeståndet. Och då börjar det ljusna. Och sen finns det en period skulle jag säga i Europa från 1924 fram till 1929 som öppnar mot en annan värld än den traditionella mellankrigsvärlden som definitivt inte öppnar mot Hitler utan som öppnar just mot en massa positiva drag som vi har försökt skriva om i den här boken. Och det är de åren som är särskilt intressanta. Sen kan man säga att USA är den perioden längre. För USA drabbas ju inte särskilt mycket av kriget utan tvärtom drar stor nytta både politiskt och ekonomiskt av att det har varit ett världskrig där man har kunnat stå utanför och vinna fördelar.
Det är väl egentligen nu som USA etablerar sig som en global stormakt?
Ja, det är ju ett resultat av det här med att första världskriget är en gräns. Att vi går från Europa som centrum till USA som centrum och från 20-talet och fram till idag så har vi en process pågående som man skulle kunna kalla för amerikanisering. Alltså där USA har tagit ledningen i allt ifrån kulturliv till ekonomi till fredsarbete till ja, mycket annat.
Men jag upplever också att Sverige ligger lite i otakt med det som händer här på 20. För att jag tänker, vad som jag uppfattar 20-talet är ju väldigt konfliktfyllt i Sverige. Vi har mest arbetskonflikter i världen vid den här tiden. Medans 30-talet någonstans i början på någon slags utvecklingslugn som jag uppfattar det. Men Sverige kanske, eller de nordiska länderna här, är kanske ett undantag då från en större utveckling.
Ja, nej, men alltså Sverige lägger ju om där någon gång i slutet på 20-talet kan man säga. Och det blir mer nationalistiskt, folkhemsidealet och på det sättet blir det mycket lugnare, ett samarbetsanda. Saltsjöbadsavtalet mellan arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Så att det blir ett samarbetsklimat i Sverige. Och det gör det inte på samma sätt i Danmark och Norge, men egentligen är hela Nordeuropa påverkas ju inte av de här politiska polariseringarna som äger rum i Tyskland och Italien.
Vi ska komma ihåg också att i Finland utkämpas ju det blodigaste inbördeskriget vid den här tiden. Eller 1918.
Men du har ju rätt att Sverige är ju inte alldeles i fas. För precis som du säger, alltså det var ett konfliktfyllt decennium i Sverige. Alltså vi bytte regeringar tvåsiffrigt antal gånger. Arbetslösheten i Sverige i början på 20-talet var jättehög. Alltså det var mer än 20% av den arbetsföra befolkningen som var arbetslös. Och det är klart att det skapade spänningar. Alltså 20-talet är ju strejkernas decennium också. Så det fanns väldigt mycket konflikter på 20-talet som... Och där förändras klimatet ju egentligen först på 30-talet. Och det är möjligt att det har med kriget att göra att vi inte alldeles är i fas.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Om vi ska vara lite positiva, det heter ju ändå det glada 20-talet. En väldigt positiv utveckling som börjar ske, det är ju ändå kvinnornas frigörelse och att kvinnorna blir en del av det demokratiska samhället. Vad kan vi säga om det?
Ja, alltså, det är ju ett typiskt drag i utvecklingen att kvinnorna blir mer synliga.
Mm.
För det första får de ju rösträtt i en rad länder, inte i alla länder, men i en rad länder får de i alla fall rösträtt. Och rösträtten ger sin tur insikt om det här behovet av jämlikhet. Så det är en viktig faktor. En annan viktig faktor är det att under kriget så är det ju männen som drar på stridskängorna och går ut i skyttegravarna, medan kvinnorna då får ersätta dem på kontor och på industrier. Och det innebär ju att kvinnorna, de får en egen lön, de är borta från hemmet och det betyder ju att de får en starkare självkänsla. Sen när kriget tar slut kommer soldaterna hem och då vill de ha tillbaka sina arbeten och så får kvinnorna återvända till hemmet. Men de har fått en viss känsla för vad det innebär att tjäna, att själv få ha en inkomst. Virginia Woolf, den här brittiska författaren, hon skriver ju i boken Ett eget rum, där skriver hon just om den där när kvinnorna i England får rösträtt och ungefär samtidigt får hon ett stort arv. Och så skriver hon, vad var viktigast? Var det arvet eller var det rösträtten? Ja, och hon kommer fram till, nej, det var arvet, det var pengarna som gjorde det möjligt för mig att göra vad jag vill. Så det var oerhört väsentligt. Och då, det är också under 20-talet att den här livsstilsförändringen innebär att de blir synliga i offentligheten. Och att de kan röka offentligt. Det kunde de inte. De kan dricka offentligt. Även det. Och det gör de synliga. Även på sportsfronten, där är den här kanalsimmerskan Gertrud Edale som simmar över engelska kanalen snabbare än någon man har gjort. Och hon hyllas. Hon hyllas och, dels i England och så kommer hon tillbaka till USA och det är hundratusentals som tar emot henne där. Det var ju någonting helt fantastiskt.
Är det inte vid den här tiden vi också får en del så här kvinnliga flygare som gör massa livsfarliga flygövningar?
Ja visst, jag flyger och de kör bilar.
Ja.
Och det är helt fantastiskt att de bara kör bilar. Sen är det ju alltid de här, kommer det ju alltid de här motreaktionerna när man kan läsa i tidningar där bekymrade möter över att och så får de till svar så här, ja men döttrarna de får inte rynka i pannan när de koncentrera sig när de spelar tennis eller de får inte tjocka anklar och sånt där. Så där finns ju de här klassiska synen på kvinnan som utmanas av den här i den här förändringsvågen.
Vi arbetar en hel del med just det här med alltså nya funktioner i samhället och kvinnan blir betydelsefull också i ett annat avseende, nämligen som barnafödare. Eftersom så många människor, unga människor, har försvunnit i kriget, så inser man att man behöver förbättra födelsetalen. Och det kommer ofta i klammeri med frågor som har att göra med kvinnors frigörelse från de traditionella uppgifterna. Så att den typen av frågor skriver vi en hel del om i vår bok, eftersom det är komplicerande frågor. Det är frågor som liksom splittrar i frigörelse och traditionalism.
Nej, men jag tänker också här, du Kim har ju redan pratat om det här med tillverkning av uniformer gör att vi någonstans får en konfektionsindustri här. Men jag tror de flesta människor, när man tänker på 20-talet, så tänker man ju på det här ganska distinkta modet som kommer i den här tiden. Är sånt här viktigt eller är det bara utanpåskap?
Nej, det är klart, det är viktigt. Vad ska vi säga? Det innebär ju att mer hud blir synlig. Ja. Alltså, och det är ju så att säga en sån här makrotrend som jag kan följa fram till idag. Va? Det blir mer och mer hud. Nej, men det är klart att det där modet blir oerhört väsentligt för kvinnornas och deras, vad ska vi säga, deras synlighet på den offentliga arenan. Va? Det är en viktig aspekt.
Men det är de flesta tror jag som ändå har någon tanke kring 1920-talet. Då tänker man ju kanske, det är klart man tänker på fascismens framväxt och i första världskriget och hela den saken. Men det är ju ändå de här danserna, musik, jazzmusiken. Jag menar, hur viktigt, ni som är historiker, liksom, hur viktigt är det här att det kommer fram ny populärmusik som blir väldigt populär och som är annorlunda mot den tidigare populärmusiken?
Ja, men det är ju klart, det är ju hela den här livsstilsförändringen som följer efter första världskriget. Och den har ju många uttryck. Den har ju uttryck i mode, den har uttryck i dans och den har uttryck i musiken och sökande efter det goda livet som också blir en trend i 20-talet. Så det har ju stor betydelse.
Ja, vad vi försöker göra är väl att visa att de här livsstilsförändringarna som ni pratar om, alltså att de får en stark och bred genklang i samhället. Det är inte bara kulturella moden, som kanske ganska små elitistiska grupper kan syssla med, utan det förändrar också synen på de sociala kategorier som finns i samhället, inte bara genus eller kön utan också generationsfrågan aktualiseras på det sättet, etniciteten, klassförhållandena finns med i den här diskussionen, och naturligtvis också det politiska, eftersom det här innebär att liksom deltagandet i samhället blir större, och det innebär att politiker måste förändra sitt sätt att vara. Liberalismen har ganska svårt att göra sig gällande på 20-talet, och det beror kanske på detta att det är nya grupper, nya kollektiv som kommer med i den politiska diskussionen. Så att jag tror inte man ska isolera livsstilar från den stora samhällsförändringen på 20-talet. Och det är väl därför vi försöker liksom visa att 20-talet är en väldigt bred rörelse, åtminstone i vår bok.
Ja, det är en hel palett. Och just jazzmusiken tror jag är väldigt viktig, därför jazzmusiken, harmonierna bryter mot de traditionella harmonierna. Musikerna improviserar och det upplevs närmast som anarkistiskt.
Det skrämmer ju många människor.
Ja, det är närmast anarkistiskt i förhållande till vad man är van vid. Och med den här musiken följer ju dans till jazzmusiken. Och den är ju, blir ju på samma sätt väldigt utlevande, sexuellt utlevande på ett sätt som man inte är van vid.
Det är också så här, när man läser om kulturpersonligheter i den här tiden, men så kanske alltid kulturpersonligheter har varit, så de har ju en relativt fri sexualmoral, måste jag ändå säga. Man lever rätt fritt och ja.
Ja, alltså det 20-talet, det är också då, alltså då växer ju upp såna här homosexuella subkulturer, åtminstone i de här stora städerna som Paris och
Berlin,
ja. Där växer upp detta, och det är då man för första gången myntar det här ordet transsexuell, det kommer också under 20-talet. Så där finns en levande som sen förstås får ett stopp i och med nazisterna tar över i Tyskland. För det var ju hela den nazistiska retoriken under 20-talet och i början på 30-talet, tog ju avstånd från alla de här nya livsstilarna.
Ja, modern konst var ju verkligen ett hatobjekt.
Ja, visst. Och allt detta nattliv. Alltså nu var det inga längre någon skillnad mellan dag och natt på grund av allt detta ljus som fanns på natten i städerna. Så att det där var väldigt centralt i den nazistiska retoriken.
Jag tror inte man ska isolera det bara till nazisterna som motståndare till det här, utan den här traditionalismen och protesten mot den nya livsstilen, alltså den är oerhört mycket bredare än så, finns i alla länder, och ibland finns det i 20-talet på väldigt olika sätt i ett land. Jag sysslar ju mycket med Ryssland, Sovjetunionen, och där finns ju det glada 20-talet, åtminstone fram till 1927-1928, med djärva samhällsexperiment överhuvudtaget, alltså under Lenins tid och ytterligare några innan Stalin får grepp om Sovjetunionen, så är det handlar mycket om kvinnofrågan, det handlar mycket om en kultur som inte vill vara ett gammalt kulturarv som går tillbaka på Ryssland, utan man vill vara ett pågående kulturbygge i någonting alldeles nytt som världen inte tidigare har upplevt, och resten av världen är jätteintresserad av vad som sker på kultur- och konstområdet i Sovjetunionen. Och sen börjar då Stalin hålla greppet över Sovjetunionen från 28-29 och förvandlar det till ett mycket mer traditionalistiskt samhälle. Så det finns liksom under decenniet i ett enda land.
Och man kan även, alltså vad säger populärmusiken, kan man även avläsa de teknologiska förändringarna. Tänk, tre populära slagare i Sverige under 20-talet, det var ubåtsvalsen, flygervalsen och det var Zeppelinvalsen. Alltså, och det är ju tecken på alltså hur man populärkulturen snabbar upp de här teknologiska förändringarna.
Man kan ju nästan längta efter den där teknikoptimismen som jag känner någonstans dog för 30 år sedan, eller kanske 20 år sedan i Sverige, där man ser med häpnad och glädje på genombrott. Idag så tycker jag folk, så fort det kommer något nytt teknologiskt genombrott som AI till exempel, så ser ju folk bara dödsdansen framför sig liksom.
Ja, alltså på den tiden var det ju inte AI, då var det inte hjärnan man kunde ersätta med maskiner, utan då ersatte man ju musklerna med maskiner med löpande bandet. Mm. Och det väckte ju egentligen samma typ av reaktioner som både positiva och negativa som AI gör idag. Men tänk bilen. Bilen var ju, i New York fanns det år 1900 130 000 hästar. Mm. Och man gjorde prognoser om att 1930 skulle det ligga ungefär 3 våningar hästskit på gatorna. Och så kom bilen. Ja. Inte bara den anledningen, det inte blev 3 våningar högt hästskit. Men då kom bilen.
Och som
den,
en befrielse från hästskiten.
Ja, som en befrielse för detta. Alltså, vi har ju svårt ibland att spola tillbaks och sätta oss ned i den tiden som var då. Men det var ju en befrielse då. Sen började folk ju då reagera mot bilens larm och den förde oväsen. Och sen blev det trafikolyckor. Men på ett sätt var det en befrielse.
Ja. En av anledningarna att jag är glad att jag lever i den moderna tiden, det är ju de medicinska genombrotten som sker på 1920-talet. Det finns ju skräckvisioner på att vi kanske får leva ett liv utan antibiotika. Men vi har ju antibiotikan, man hittar de första fungerande behandlingsformerna mot diabetes. Är det här bara upptäckter? Får de något genombrott egentligen på under 20-talet? Eller är det egentligen bara att det är en startpunkt här och sen kommer förändringarna senare?
Nej, jag skulle nog säga att det är en startpunkt 20-talet. Och det är ju en intressant startpunkt. Alltså den har ju sin bakgrund i sociala reformer som ju kommer under 20-talet. Alltså vi får en förbättrad sjukvård för alla och i många länder och vi får pension och vi får semester och väldigt mycket annat som kommer i krigets spår.
Det är ett krav ifrån de som har varit ute och slagits.
Ja, det är klart att det är lättare att ställa sådana krav när man har offrat allt för sitt land, till och med livet ibland. Så kan man ställa den där typen av både politiska och sociala krav. Så det får ju en kraft och det för ju med sig att socialdemokratin till exempel får en väldigt mycket starkare position på den tiden. Så att, alltså, Det sker ju mycket som ett resultat av kriget. Men samtidigt så kan man ju inte, jag kan inte säga att penicillinet eller EKG eller som du säger insulinet, att det direkt går tillbaka på kriget. Utan det är nog mera genuina 20-talsupptäckter. Skulle jag säga. Mycket går tillbaka på kriget, men det händer också nya saker under 20-talet. Och det är säkert så att man kan leda tillbaka till kriget på något sätt. Men jag skulle säga att det här är någonting nytt som naturligtvis bidrar till det glada 20-talet. Och det behövs ju därför att det börjar ju inte så bra. Det börjar ju med spanska sjukan. Den tidens covid som ju drabbar världen oerhört mycket mer än vad covid gjorde. Alltså man talar ju ibland om 50 miljoner människor som dog som ett resultat av spanska sjukan, som ju inte alls har någonting med Spanien att göra, men som ju ändå var en influensa som slog över hela världen och på något sätt var förknippad med kriget, eftersom det handlade om att människor hade liksom bott i skyttegravar tätt samman under lång tid och smittat varandra, och sen så tog kriget slut och så åkte man hem och så tog man med sig sjukdomen hem och spred den över världen. Nästan överallt höll jag på att säga, utom i Spanien, för den spanska sjukan, det hänger samman med att Spanien inte var krigförande och därmed så kunde de signalera att nu har vi drabbats av den här sjukan. Och eftersom de, till skillnad från de flesta andra länder, berättade om det, så blev det spanska sjukan. Men Spanien är inte alls inblandat i det här egentligen.
Nej. Ska vi prata lite om fascismen eller? Jag vet inte, nu har vi inte riktigt...
De samhällen, de totalitära samhällen som skapas under 20-talet, alltså de är byggda på krigets mall. Alltså det är ju kriget som fortsätter. Kriget är en huvudsysselsättning både i Italien och i Sovjetunionen, men på lite olika sätt. Det är uniformerade, militariserade samhällen som bygger på kollektiva ansträngningar och det slaget som framförallt Tyskland var ett exempel på under världskriget. Alltså den här som man brukar kalla för tyska krigssocialismen som dyker upp på allvar 1916 för att hantera situationen att Tyskland slås på två fronter. Så måste man liksom koncentrera alla resurser i ett samhälle till statsmakten. Och det är ju mönster som sen går igen i många länder. På ett intressant sätt, för det handlar ju inte bara om dessa diktatoriska samhällen med Mussolini och Stalin i spetsen, utan det handlar ju också om de här välfärdssamhällena där vi ser embryon till dem på 20-talet. De är ju också konstruerade utifrån den här mallen att vi måste ha en stark stat som kan hjälpa oss att liksom mota bort det fientliga, det som gör livet sämre. Mm.
Vi även då, jag vet inte om vi ska beskriva typ de nordiska välfärdssamhällena som de goda staterna, det är väl kanske en politisk fråga, men jag menar det finns ju även om vi kanske i stora utsträckning uppfattar det som en god utveckling så finns det ju, jag menar vi har ju med de här att man ända fram till 70-talet egentligen bedriver någon slags rasbiologi och tvångssteriliserar människor som man inte tycker passar in i folkhemmet och sånt.
Vi skriver ju en del om statens intresse för alkohol. Och det går också här leda tillbaka till kriget att man stängde pubarna tidigt i Storbritannien för det var inte bra att man hade suttit länge på pubben och man skulle ut och slåss sen. Så staten går ju liksom in och dikterar villkoren för den goda människan och det finns ju definitivt förtryckande drag i det. I USA förbjöd man sprit överhuvudtaget från 1919 och vi hade förbudsomröstning och fick motbok i Sverige och det här är en utveckling som vi ser över hela världen och alltså olika sådana aspekter som ju inte självklart är frigörande och öppnande utan kanske milt förtryckande skulle jag säga.
Jag skulle nog säga om vi tar alkoholpolitiken i Sverige där det är kanske en av de mest totalitära dragen. Om man går ner och tittar på där hur folk kunde mista sin motbok, alltså rätten att köpa alkohol, bara genom något anonymt tips ifrån en granne. Polisen går till systembolagen för att ta reda på var brottslingarna bor, för de har bättre koll på befolkningen än vad polisen har. Så att definitivt totalitära drag som får
alltså jag har ju sysslat mycket med Sovjetunionen, så jag vet ju vad riktigt angiveri är. Men det här är ju en mild form av angiveri ändå som ju dyker upp också i länder som vi då betraktar som öppna och liberala och demokratiska. Och jag tror att det här är någonting som det här med den starka staten och dess uppgifter, att det är någonting som grundlades under första världskriget och sen har hållit i sig under väldigt lång tid.
Ja, och egentligen inte börjar frågasättas riktigt först på 70-talet.
Så är det.
Claes-Göran, du har ju redan räknat upp när det tog slut. Men hur, alltså det glada 20-talet, the roaring 20s.
Ja, det kan man egentligen datumstämpla när det tog slut.
Ja, det är ganska enkelt.
Ja, 24 oktober 1929 börskraschen på Wall Street. Och den börskraschen satte ju igång en kedjereaktion kan man säga. Företag gick konkurs, privatpersoner förlorade alla sina pengar så att då tog det slut och det blev början på den depressionen in i det mörka 30-talet. Mm. Och det var ju få som såg. Det skulle möjligen vara Gauco Marx från bröderna Marx som såg det roliga det hela. För han sa, så det gick ut och sa, ja, jag förlorade $240,000 i det här. Jag kunde ha förlorat mer, sa han, men det var allt jag hade. men det var få som honom som såg den humoristiska i den här historien.
Men det är ändå märkligt tycker jag det här genomslaget som den här börskraschen får. För att det här är ju inte nutid. Idag sparar ju alla på börsen mer eller mindre. Och man pratar med ungdomar idag, som de är ju väldigt engagerade i det här att spara i börsen. Men det är relativt få människor ändå som spekulerar på börsen och ändå får de här konsekvenserna.
Jag tror att det har med amerikaniseringen i hög grad att göra. Liksom att USA verkligen hade satt sin prägel på den globala ekonomin 1929. Och inte minst i ett viktigt land som Tyskland, som ju hade fått oerhört stora amerikanska lån för att komma på fötter igen efter första världskriget. Och plötsligt så rasar allting, och det får ju konsekvenser långt utanför de ekonomiska aspekterna. Att folk tappar liksom sitt självförtroende, folk tappar sin historia, folk tappar sin identitet. För att allting bara försvinner över en natt. Så Kim har ju rätt i det, att det sker oerhört snabbt. Ruskigt snabbt, skulle man kunna säga.
Men hur kommer det sig då att, är det första världskriget som spelar in här igen? Att i den här ekonomiska krisens spår, så Sverige lyckas ändå fortsätta vara en stabil demokrati under 30-talet och utveckla sin demokrati, medan många andra länder i Europa, jag menar, blir antingen rent totalitära stater eller auktoritära stater.
Ja, det spelar ju in, men tänk på att det är inte bara Sverige. Nej. Det är ju de nordiska länderna.
De nordiska länderna,
och Storbritannien, Holland, Belgien, Frankrike, viss mån. Så det är inte bara Sverige som så att säga lyckas. Men när arbetarna får rösträtt kring 1920, vad blir nästa steg? Jo, nästa steg blir då välfärd. Och det är det flera av de här länderna satsar på, välfärd. Och det dämpar ju den här viljan till att göra uppror. Sen är det ju så att, som Claes-Göran har varit inne på tidigare, att Italien, både Italien och Tyskland, har ju ett traumatiskt historie där kring 1918. Man tror ju nästan att det ska bli en revolution i Tyskland. Det är mycket tyder på det.
Ja, det sker ju revolter.
Ja, det sker revolter. Det sker, men alltså i hela landet, men det sker punktvis. Så att där finns ju en oro som sen får näring i Tyskland under hela 20-talet och rätt snart i Italien.
Jag skulle ändå säga att det är i hög grad en ekonomisk fråga, i min tolkning i alla fall, just det att människor som lever rimliga vardagsliv, de blir inte radikala på samma sätt som man kan se på många håll under mellankrigstiden. Alltså de länder som har haft en någorlunda stabil ekonomi under mellankrigstiden, alltså de klarar sig bättre. Jag tänker till exempel på ett Öst- och Centraleuropa som där nästan allt blir totalitärt och auktoritärt under mellankrigstiden. Men det finns ett undantag, nämligen Tjeckoslovakien, som är en blomstrande demokrati ända fram till att tyskarna börjar bråka i München 1938. Och det hänger samman med att Tjeckoslovakien fick i stort sett alla rikedomarna från det Österrike-Ungern, alltså det Habsburgska imperiet som löstes upp. De fick Bata-skorna, de fick Skoda-maskinerna, de fick alltså det industrialiserade Österrike-Ungern. Och det var ju viktigt för att kunna balansera de politiska krafterna i Tjeckoslovakien. Vi ser mycket större ekonomisk social utsatthet i andra länder, och där gick det också, där blev det mycket mer oro.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.
That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Claes Göran och Kim här, jag tänkte att det är väl dags att börja liksom, knyta ihop påsen här lite. Och nu har vi hållit oss ganska mycket på 1920-talet egentligen, lite utflykter bakåt och framåt. Men vilka var de viktigaste förändringarna under 1920-talet som faktiskt har präglat samhället ända fram tills idag? Om Kim börjar så tar ni varannan.
Ja, nej, men jag vill kanske börja med en händelse under 20-talet som kanske var den största händelsen under 20-talet. Och det var 1927 när Charles Lindbergh flög nonstop från New York till Paris. Idag verkar det ju inte vara en stor bedrift, men den gången var det ju en enorm bedrift. Och det på något sätt, det symboliskt knyter det ihop den gamla och den nya världen. Och när han kom till Paris så stod det 150 000 pariser på flygplatsen där och tog emot honom. Och sen åkte han till USA och det var miljoner på Broadway som hyllade honom där. Det var en sån enorm händelse som vi inte riktigt förstår dimensionen av idag. Därför, men då...
För att flyga så vardagligt.
Ja, och sen blev ju, alltså efter den där så uppstod det en massa flygbolag och pilotutbildningarna utvecklades. Så det satte igång någonting.
Men det är egentligen först på 1990-talet när vi får lågprisflyget där vi börjar använda flyg som typ... lokalbussen nästan.
Ja, jo, förvisso, men flyget blev på något sätt framtiden. Mm. Jag menar, bilen hade ju under, innan första världskriget var någon form för äventyrsmaskin som fart och folk som var fascinerade av fart älskade ju bilen. Rollen som äventyrsmaskin övertogs ju av flyget under 20-talet. Mm. För det var det nya, det var framtiden. Men det är ju en händelse.
Mm. Claes-Göran, om du skulle ta nästa trend då? Eller vad ska vi säga? Trend, är det? Ska vi använda det ordet? Eller vad?
Kanske händelser också som har fått den där genomgripande betydelsen. Ja. Någonting som vi inte har pratat så mycket om. Vi har pratat en del om konflikterna som kommer från första världskriget och från 20-talet. Vi har pratat om nationalismen, det är kanske inte så mycket, men alltså nationalismen är väldigt tydlig under 20-talet. Alltså länder sluter sig inåt, till och med USA slöt sig inåt och isolerade sig från den gamla världen, för de tyckte det var bara konflikter i den gamla världen. Men det finns en motkraft också som hänger samman med 1920 och Parisfrederna, nämligen Nationernas förbund. Alltså den första världsregeringen som någonsin har kommit till, som skulle kunna finnas på plats också när Parisfredernas delegater åkt hem för att bibehålla freden. Och det är en linje som ändå har fortsatt. Det var till och med så att Nationernas förbund och Förenta Nationerna samexisterade under några månader 1945. Men just den här tanken på att vi kan inte bevara freden, vi kan inte skapa det goda samhället om vi inte hjälps åt, om vi inte får med allihopa. Och Nationernas förbund på 20-talet har dåligt rykte. Många historiker skriver att det var en katastrof, men det var det inte alls. Inte på 20-talet i alla fall, för att alltså Nationernas förbund som då hade sitt säte i Genève sysslade inte bara med att bevara freden, utan sysslade med utbildningsinsatser, sysslade med hälsofrågor, sysslade med pass- och visumfrågor för flyktingar som hade drabbats av slutna samhällen, och gjorde oerhört mycket gott under 20-talet. Under 30-talet förändrades läget, men
USA var ju aldrig med.
Nej, och det tog ju tid innan Sovjetunionen och Tyskland kom med också, så att det var ingen världsregering från början. Och Att inte USA kom med var naturligtvis en katastrof. För det var ju där resurserna fanns. Och det var ju liksom USAs inträde i första världskriget som hade satt stopp för det. Och det var president Wilsons förslag att man skulle skapa en League of Nations, alltså ett nationernas förbund. Så att det var naturligtvis ett hårt slag. Men Storbritannien och Frankrike tog över nationernas förbund. Och i vissa avseenden lyckades man tämligen väl. Men jag menar att det är en linje som sen har fortsatt med FN och som trots alla problem som FN har, för det är ju trots allt bara summan av medlemsstaterna. Men det är ändå en tanke som har levt och som är viktig.
Kim, ytterligare en händelse här som har präglat vårt århundrade.
Det är en händelse, men man kan se tendenser i 20-talet, och det är den här individualiteten. Individualismen, och den tar så många uttryck och förstärks, alltså vi har varit inne på flera saker, rösträtten är en sak, och sen har vi det här med att soldaterna får en identitet i döden, det är också en sak. Bilen bidrar ju också, dels därför att man blir oberoende av väntetider, man blir oberoende av tidtabeller, och sen börjar bilarna kapslas in, det vill säga att man bygger en kaross. Och det stärker ju det här privata intimiteten. Vi får en konsumtionskultur där vi får en massa valmöjligheter. Vi kan välja vilken bilmodell, vi kan välja färg på bilen, vi kan välja kläder på ett helt annat sätt. Här får individualiteten verkligen en
Jag tänker här också att idag när vi pratar om konsumtion så är det alltid med negativa förtecken. Men det här måste ju ha varit något otroligt positivt. När människor helt plötsligt kan börja köpa vettiga kläder till låga priser. Få tillgång till en bil. Jag menar, vilken förändring i en enskild människas liv.
Ja, det glada 20-talet. Ja. Ja, nej, men det är ju det. Vi har ju svårt att flytta oss tillbaka till den tiden. Idag talar vi exempelvis om informationssamhället. Titta här, vi har sociala medier, vi har mobil, vi har hemdatorer. Informationssamhället. Men 20-talet kan man också säga är ett informationssamhälle. Tänk på så många tidningar som fanns på den tiden. Vi får radion. Så på det sättet, sett ur 20-tals invånarnas perspektiv, så var 20-talet i högsta grad ett informationssamhälle.
Ja, jag har läst ganska mycket om liksom atomfysikens utveckling vid den här tiden, och det är ju liksom en kollektiv insats över världen, ja. Där det är direkt kommunikation mellan de olika kontinenterna och olika länderna, och det är som ett stort kollektivt av intelligenta människor som tänker fram nya världar.
Ett nätverk, ja.
Trots att de skickade väl brev, utgår jag från, varandra i huvudsak.
Säkert.
Men det funkar.
Det dröjde lite grann under 20-talet, därför att under första hälften var ju inte Tyskland med. De tilläts inte vara med, och Tyskland var ju en huvudaktör när det gäller den vetenskapliga, särskilt den naturvetenskapliga utvecklingen. Så det tog lite tid, men under den mera fredliga perioden av 20-talet, alltså den här perioden som vi pratade om tidigare, fram till 29, alltså då frodas ju vetenskapen verkligen. Alltså det är en stark dynamik.
Klas-Göran, jag tänker att du får ta den sista, om ni inte protesterar för högljutt här, den sista viktiga händelsen.
Jag vill bara upprepa i så fall detta med den starka staten, för jag tycker det är oerhört viktigt. Alltså det var då tanken på att det måste finnas en statsmakt som tar ansvar för människors väl och ve. Alltså det är ju en tanke som visserligen man kan leda tillbaka till Bismarck och tiden före första världskriget, men alltså den stärks så av det som hände under första världskriget när liksom staten tar alla samhällets resurser i anspråk. På gott och ont naturligtvis, och en ond sak var väl att den starka staten också förblev en kolonialstat. Det har vi inte pratat om så här långt, men alltså det var ju många koloniala folk som ställde upp i första världskriget. Det var många västafrikaner som ställde upp på Frankrikes sida, både på hemmafronten och i skyttegravarna under första världskriget. Och alla hade de efterkrigstiden för ögonen att nu skulle vi väl i alla fall, när vi har burit gevär under flera år för Frankrike, nu skulle vi väl kunna få nationellt självbestämmande. under Parisfrederna så hamrades detta in också. Wilson, han sa att den nationella självständigheten, det är det allra viktigaste. Och så hände det ändå inte. Alltså vi behöver ett världskrig till innan kolonialsystemet försvinner. Och i själva verket under 20-talet så förstärks kolonialsystemet på många olika
håll. Ja, det är väl höjdpunkten. Ja. Det är väl höjdpunkten.
Precis, och vi har uppror över hela världen. Och inget förtroende för att de här områdena liksom kan skapa sina egna politiska och sociala och ekonomiska strukturer. Och när det dröjer så länge så blir det också väldigt svårt, och det leder ofta till diktaturer och nya konflikter i de här staterna när de väl blir fria. Men alltså det fanns inget förtroende för att de gamla kolonialmakterna kunde skapa egna stater, trots att många, till exempel Indien, hade väldigt goda förutsättningar för det.
Det var en tydlig rasism i det här kanske också. Jag känner det här är lite för deppigt att sluta här någonstans. Nu får du en chans till att ta något positivt som vi har med oss sedan 1920-talet.
Något positivt, ja, men... Ja, vi har varit inne på flera saker. Jassen, dansen, kläderna, allt det där utvecklas ju, alltså om det är så positivt alltid, det kan man diskutera. Jag menar, det är ju då konfektionsindustrin på allvar sätter igång nu när textilfabrikerna har kapacitet. Och det har ju blivit... Det var ju en stor nyhet då, och idag har det ju liksom, är det det ultimata där kläder på något sätt har betraktats som färskvaror.
Jag läst folk som hävdar att konfektionsindustrin är egentligen den största jämställdhets, vi kan inte prata om reform här, utveckling som har hänt, för att för första gången efter typ när konfektionen verkligen slår igenom så kan du inte längre se på folk vilken, ja, i viss mån kan man, men det minskar den här väldigt tydliga klassskillnaden, för att man direkt ser på män. Jag menar, vi hade ju restaurangsystem i Sverige som var första klass, andra klass och tredje klass. Och det var liksom bara självklart vilken restaurang du som individ skulle gå på, vilken klass du tillhörde. Det får, genom konfektionen så blir det i alla fall ett upplösning av de här tydliga gränserna.
Det blir mer utjämnande på det sättet, och jag menar, det var ju också så att garderoberna 1914, där räknar man med att det gick till en kvinnas garderob, gick där ungefär 17 meter tyg. Aha. Efter 1928 var det ungefär 6 meter tyg som gick åt till en kvinnas garderob. Så att, och det är ju ett tecken på att det sker en utjämning. För vem hade råd till sådana garderober före kriget? Det var överklassen. Och det sker ju generellt, jag menar, aristokratins värde devalveras på något sätt under den här perioden.
Ja, men jag vet ju att Winston Churchill hade ju problem med sin mor där, för att han var ju tvungen att i princip försörja henne med alla klänningar och sånt där. Och det förstod jag att det var nej, men jag menar, det var väl inte bara därför han hade problem med sin ekonomi, men det bidrog till en havererad ekonomi att han skulle hålla sin mor med klänningar. Claes-Göran Karlsson och Kim Salomon, aktuella med boken 1920-talet, en spegel för vår tid. Stort tack för att ni var med här idag.
Tack.
Tack.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.